Dagens juridikpodden sponsras denna vecka av fackförbundet ST. Vi är mycket glada för detta och säger stort tack till fackförbundet ST.
Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Idag är det en special om Palmemordet. För första gången på ett par decennier har det faktiskt kommit upp uppgifter och information som är sensationella, eller kan vara sensationella, nämligen chefsåklagaren Christer Petersson som har gått ut med och sagt att mordet kommer att vara uppklarat under det här halvåret. Vad säger vi, Erik?
Ja, men börja med så tycker jag dels så känns det som att det är en vidare spin på det här avslöjandet som tidningen Filter hade för vad nu är 2-3 år sedan, där de pekade ut en person, den så kallade Skandiamannen, som skyldig. Vi vet ju ännu inte om det är den personen som Christer Petersson syftar på, och jag förhåller mig skeptisk till det som är sagt och skrivet.
Jag tror ju att, och det trodde jag redan när Filter gjorde sina avslöjanden, att det här på något sätt hade en koppling till Christer Peterssons redan då uttalade optimism för att klara upp mordet. Därför att han var väldigt, väldigt beredvillig att kommentera Filters avslöjanden. Och utan att gå in på något sätt på vad de hade för källor och så tror jag att det inte var en slump att Petersson var så villig att vara med i media då efter det avslöjandet. Och du kan säkert ha en poäng i det du säger nu. Säger du, Ville?
Nej, men alltså, jag bara tänker så här, jag har inte tänkt på faktiskt att han var så villig att vara ute och kommentera de uppgifterna som kom i Filter, men det som förvånar mig är ändå att det är ett ganska mustigt uttalande att komma med och säga att man ska presentera någon form av lösning på det här mordet innan sommaren här, alltså innan den 31 juni tror jag, va?
Ja, så var det väl sagt, alltså innan sommaren, och sen har han väl i och för sig svajat lite, alltså i någon senare intervju, för det första intervjuet som då var i, var det i Veckans brott. Dels så uppfattar jag det som att det misstolkades något. Han sa väl att han skulle fatta beslut i åtalsfrågan innan sommaren då, eller innan den sista juni. Fick då följdfrågan, vad betyder det att man ska fatta beslut i åtalsfrågan? Och då svarade han generellt att ja, det betyder att antingen kommer en person åtalas eller så läggs utredningen ner. Detta kommer ju sen att tolkas i media som att någon faktiskt skulle kunna åtalas innan sommaren. Vilket ju inte riktigt var vad han svarade på. Han svarade på frågan, vad betyder att fatta beslut i en åtalsfråga.
Ja, men han har ju för sig utvecklat det sen, ja, på ett sätt som har varit väldigt positivt. Det är ju helt korrekt det du säger. Personligen så tror jag inte att det är en slump att det här kommer ut nu. Jag tror i motsats till vad han själv påstår att han har ett syfte med att gå ut med det. Annars så vore det rätt konstigt av en åklagare i en sån här utredning att ett halvår tidigare gå ut och säga att någonting väldigt stort kommer att inträffa. Vad tror ni?
Nej, men jag tänker att det är väl typ andra eller tredje gången som han kommer med någon form av utfästelse som lutar åt att det ska lösas på något sätt. Men sen tror jag att han kommer ju få det jäkligt tufft oavsett vad det är han presenterar här nu innan sommaren. För att presenterar han en lösning som rör en död person så kommer folk ha svårt att acceptera det också.
Ja, det tror jag också. Det har ju väldigt många i media varit inne på att det krävs ju oerhört handfasta bevis. Alltså en stark indiciekedja räcker ju inte. För min del så tycker jag att indiciekedjan mot Christer Pettersson som då faktiskt åtalades och dömdes i tingsrätten för det här var väldigt stark. Den indiciekedja som vi hittills har sett mot Skandiamannen tycker jag är väsentligt svagare. Men som sagt, vilket jag var inne på innan men inte riktigt slutförde. Han har ju också delvis backat och sagt att ja, men jag räknar med att det ska bli innan sommaren men det kan komma att bli förlängt. Så att det är ju ändå en brasklapp. Liksom. Jag tror det när jag ser det.
Nu vet vi inte om det är den så kallade Skandiamannen som står på tapeten utan det är ett så kallat kvalificerat antagande. Men jag återkommer till det som också många har pratat om i det här sammanhanget att åklagaren ställer sätter väldigt, väldigt mycket, inte minst sin egen åklagarheder, på spel genom att gå ut på det här sättet. Och om han ska presentera en lösning på det här, så vill det sig till att det inte är en indiciekedja, att det inte, citat, bara slutcitat, är en mycket stark motivbild eller omständigheter som på något sätt kan ifrågasättas. Utan jag menar att för att kunna lägga ner den här utredningen med till exempel motiveringen gärningsmannen avliden, så krävs det bevis på den nivå som egentligen hade inte kanske bara kunnat leda till ett åtal om personen hade levt, utan till och med till resning utifrån de omständigheter som finns idag. Även om det är just det, inte ett lagkrav i de här sammanhangen. Det vill säga, det ska vara väldigt konkret. Det ska vara till exempel det här omtalade mordvapnet som är upphittat, och i kombination med att man har konstaterat att det mordvapnet kan bindas till en viss person. Det är starka bevis som jag tror att många kommer att acceptera.
Och det låter ju, alltså, eller jag förstår precis vad du menar och håller med, men det har man ju väldigt svårt att se. Alltså att man skulle kunna hitta ett vapen som kan knytas till mordet, ja, det är öppen för att det skulle kunna ske, att man med ballistik kan konstatera att det här var samma vapen. Men hur man då nästan 35 år senare ska kunna knyta en person till att det var den personen som faktiskt avlossade det här vapnet mot paret Palme den här natten. Det är, att kunna göra det 30 år senare, 35 år senare, det är så svårt, jag har svårt att se hur det ska gå till.
Ja, det kan jag hålla med om, att det är knepigt att se den rent konkreta och praktiska möjligheten till detta. Men jag tror ändå att om inte Christer Petersson är långt ute i havsbandet och åker långfärdsriskor nu, så är det en tekniskt bindande bevisning som han kommer att presentera. Det skulle kunna vara DNA från Olof Palme på till exempel kläderna från en tänkt skytt eller gärningsman i det här sammanhanget. Men det här är ju, det har jag ingen aning om, vill jag understryka.
Nej, och eftersom att vi ändå har flera gånger nämnt den så kallade Skandiamannen och också varit inne på att det skulle, att det, åtminstone jag har känslan av att det är honom det lutar åt som kommer i så fall pekas ut. Så där finns ju DNA naturligt, eftersom att han ju då har berättat att han var framme och utförde återupplivningsförsök på Olof Palme. Så att där skulle DNA i så fall inte betyda någonting.
Nej, och därtill ska man också lägga att han anmälde sig själv. Alltså han hörde själv av sig till polisen dagen efter mordet som vittne, och hörde ett antal gånger i utredningen. Ville?
Ja, alltså det jag tänker på är också så här, hur länge skulle Christer Petersson och den här Palmegruppen kunna sitta på Palmevapnet utan att det skulle, så att säga, komma ut i media att de gjorde det? Nu är det väl typ 4 personer, alltså poliser på NOA inklusive Christer Petersson, som jobbar där, så att det är väl klart att det är en liten tight grupp. Men jag menar, det är mycket som har information som har läckt om Palmeutredningen, eller när det har dykt upp olika potentiella spår och sådär, så att jag är svårt att tänka mig att han idag skulle sitta på liksom, det här är revolven, det här är med DNA-spåren på, och han skulle gå ut och säga det han sa nu.
Nej, men det håller jag med om, och bortsett från, som du säger, att det skulle kunna ha läckt eller att det skulle komma ut, så om man nu hade hittat det här vapnet och fastställt att det här är Palmevapnet, då hade man ju kunnat kommunicera det och säga vi har hittat vapnet som användes vid mordet på Olof Palme, utan att för den delen presentera en gärningsperson.
Ja, och den kommentaren från dig föranleder ytterligare 2 punkter i det här. Att det är naturligtvis helt korrekt. Varför skulle man då inte kunna gå ut och berätta det här? Ja, det är därför jag också har en stark känsla av att han på något sätt med det här lilla utspelet vill provocera fram någonting, även om han själv som sagt påstår att det inte är så. Han har ett syfte med det här, och punkt 2 då i mitt resonemang är att om, förutsatt att skytten, gärningsmannen, är avliden, så finns det någon annan där ute som kan på något sätt reagera på de här uppgifterna. För att om det vore så att personen i fråga kunde bindas i brottet redan nu, ja, då skulle någon sitta frihetsberövad. Och så är det ju inte. Utan han vill få fram någonting ytterligare genom det här. Alltså det måste vara så. Det här är, det är märkligt annars att han går ut.
Ja, det har ju figurerat uppgifter i media nu om att det är personer som har varit närstående till den så kallade Skandiamannen som har hörts av Palmegruppen i närtid. Så att det du säger här, Stefan, är inte helt otänkbart.
Nej, så är det ju förvisso. Det har ju kommit ut nu, men även i samband med Filters avslöjande, om vi väljer att kalla det, alltså de hade ju rubriken Lösningen och presenterade vad de menade var Olof Palmes mördare. Jag bevakade detta då på Aftonbladet och hade kontakt med flera av den så kallade Skandiamannens anhöriga. Och de var ju väldigt upprörda och pratade till och med om att det kunde handla om förtal av avliden och beskrev en person som...
Vilket onekligen skulle kunna göra.
Ja, och beskrev också en person som absolut inte skulle vara kapabel till någonting sånt här. Sen, man vet inte, saker och ting kan ju förändras och sådär, men... Ja, det ska bli intressant att följa, men vad har ni själva för känsla kring det här? Jag menar, det här är ett fall som vi har följt allihop med intresse i många, många år.
Ja, om man tittar på det rent alltså processrättsligt eller bevismässigt, så är det ju så att oavsett om det nu är en avliden person eller en levande person, oavsett om åtal kommer väckas eller inte, om vi utgår ifrån att bevisläget ändå måste vara detsamma, då skulle jag vilja påstå att möjligheten för en åklagare att idag nå framgång vid en rättegång med bevisning, det är ju att den är så enastående stark att den då kan omkullkasta försvarets åberopande utav då Lisbeth Palmes vittnesmål från de tidigare rättegångarna, där hon med närmast 100% till säkerhet säger sig ha pekat ut då Christer Pettersson, en person som fälldes i tingsrätten och sedermera friades i Svea hovrätt, va? Och alltså att få någon fälld idag i domstol för mord på Olof Palme utifrån vad Lisbeth Palme då sa, det innebär att man helt måste omkullkasta trovärdigheten i hennes vittnesmål.
Kan man inte tänka sig att det är att det skulle kunna vara en av orsakerna till att man då kanske inte väljer, men att man nu väljer att gå ut med det här då och så att säga då väljer att presentera en gärningsman som är avliden. Alltså, även om folk skulle ha svårt att acceptera det, så är det trots allt, och då slipper man ju den här processen.
Ja, fast det förutsätter ju så för att man har någon val.
Ja, absolut. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ja. Det kommer ju väl lättare för åklagaren att komma i land med det än att vinna i rättegång, om det nu handlar om en icke-avliden person.
En annan fråga som ju faktiskt är intressant, inte minst för oss som sitter runt det här bordet i den här studion, och som onekligen inte går, man kan inte gå runt den, det är ju ändå frågan om då Christer Pettersson i det här sammanhanget, så den tidigare personen som har åtalats och fällts och friats i hovrätten för detta. Han har ju trots allt under många, många år funnits i det så kallade folkmedvetandet som en absolut top of mind gärningsman, oavsett om han friades eller inte. Vad ska man säga om allt det här? Alla dessa svenskar som har teorier i den riktningen, alla myndigheter, domstolar, journalister, debattörer, förstå sig på er i största allmänhet, sådana som vi som har rapporterat om detta och uttalat oss om detta. Vad ska man säga i så fall, om det nu inte är Christer Pettersson, vilket åklagaren Christer Pettersson har försäkrat att det inte handlar om?
Nej, men det man kan säga är ju att hade han varit en person som hade befunnit sig på en annan plats i samhället, så hade han ju fått en helt annan upprättelse när han blev frikänd troligtvis. Alltså, nu var han den han var och det låg honom till last här.
Ja. Det håller jag självklart med om. Alltså, som person var han ju en väldigt tacksam gärningsman, och också hans, alltså, efter att han hade friat, så hans deltagande i media, han medverkade ju själv till så att säga, att skapa den här mediebilden av honom. Sen är ju jag då, om jag höll på att säga, det är inte ens att sticka ut hakan idag, men jag tror ju fortfarande att Christer Pettersson var gärningsman.
Ska vi än en gång undersöka att han alltså är friad ifrån detta, för att
ja,
han kan inte försvara
sig. Det behöver
sig.
Knappast understrykas.
Nej, jag förstår precis detta. Jag bara tar ett litet publicistiskt ansvar här i sammanhanget. Ja. Under alla omständigheter så tycker jag att det är rent generellt och principiellt skulle kunna diskuteras huruvida man skulle kunna tänka sig att en viss person, ingen nämnd, ingen glömd, skulle kunna vara skytten, men att det faktiskt finns andra inblandade som har förmått skytten att genomföra det här mordet, och att det är de personerna som då med råd eller dåd har främjat gärningen som man nu pratar om. Det har faktiskt inte diskuterats någonstans sen Christer Pettersson gick ut med de här uppgifterna.
Nej, men det, alltså, så skulle det väl absolut kunna vara med tanke på alla de här spåren som har figurerat, alltså Sydafrikaspåret, PKK-spåret, alltså den typen av spår öppnar ju upp för den typen av möjligheter att någon som tyckte väldigt illa om Olof Palme eller hade politiska motiv skulle kunna anstifta en person, och det skulle väl kunna vara då Chris Pettersson. Nu var det väl inte det då enligt Christer Pettersson i alla fall, eller Skandiamannen, eller vad säger ni?
Ja, jag tycker det är intressant och svårt, men jag är nog ändå mer inne på att i så fall så tror jag snarare att det handlar om att man har fått, om det nu är Skandiamannen eller någon annan, men att det finns en anhörig som har berättat att han har erkänt, att det finns ett upphittat testamente där någon har gjort medgivanden med uppgifter som har varit, nu finns det väldigt få tidigare okända uppgifter, men att man liksom har kunnat bygga vidare på till exempel då Filters avslöjande och kunnat kombinera det med att någon faktiskt har lämnat en trovärdig bekännelse innan sin död.
Men alltså en bekännelse, det är så många som har erkänt mordet på Olof Palme genom åren, och även om man gör det på sin dödsbädd så ger det inte en högre trovärdighet. Frågan är då om den person som de facto låg bakom mordet erkände på sin dödsbädd eller i någon form av testamente inte samtidigt har lämnat uppgifter om att vapnet ligger nedgrävt 3 meter ner i jorden under den och den stenen där och där. Och alltså, det borde man ju, om man vore mördare, kunna så att säga, lämna till eftervärlden, om man nu har ett avsikt att faktiskt ge ett svar på frågan efter sin död.
Jo, men det är det jag menar just med exemplet Skandiamannen, att det finns ändå en indiciekedja och det finns saker som talar för att han skulle kunna vara en gärningsman. Det är i kombination med någonting efterlämnat eller någon anhörig som har kunnat berätta något. Det skulle göra en sån indiciekedja åtminstone väldigt mycket starkare. Och som sagt, kan man då kombinera det med att personen säger har avslöjat detaljer om, ja, framförallt vapnet kanske, så då skulle man kunna känna sig lite tryggare i alla fall.
Men alltså, ni två som har jobbat väldigt länge inom den liksom, journalistiska världen, alla de här teorierna som liksom har radats upp under alla de här åren, vad har de egentligen kommit ifrån? Liksom, vad kommer Sydafrika-spåret ifrån? Vad kommer PKK-spåret ifrån? Vad, liksom...
Alltså det här är ju i fallande skala olika grader av seriositet i de här alla möjliga spåren, där vissa har utretts mycket seriöst och grundligt utav polis och åklagare i tidigare skeden av utredningen, och andra har i princip förkastats av åklagare och poliser men ändå levt vidare i form av privatspanares framkastade teorier, som i och för sig ibland kanske inte har varit så tossiga men inte tagits på det allvar som de själva åtminstone anser att det förtjänar. Men man kan ju räkna upp hur många spår som helst som har varit aktuella eller påstådda i varje fall i det här sammanhanget. Och jag tycker ju frågan är intressant. Om vi nu får, hypotetiskt säger vi att vi får ett svar på det här före den 30 juni i år. Ett svar som vi faktiskt kan förlita oss på, som verkar så trovärdigt att de flesta ingående i den här diskussionsklubben kring mordet på Olof Palme kan acceptera det. Vad ska man säga om allt som har varit då? Inledande utredningen med Hans Holmér som spaningsledare, ja, den havererade, det vet vi, och han fick till och med gå ifrån polisen till följd av det. Men den som utredning som sen ledde till att åtminstone en tingsrätt fällde Christer Pettersson, det vill säga den utredning som leddes av kommissarien Hans Ölvebro, det får ju ändå anses vara en så här seriös utredning, och Pettersson lyckades man ju trots allt binda åtminstone till en direkt närhet till brottsplatsen och tidpunkten för brottet plus allt annat som finns med utpekanden och så. Alltså det här är 35 år senare i så fall som en ny åklagare med, som han själv säger, nya ögon går in i detta. Vad ska man säga om allt som har varit?
Nej, men vi såg ju en dokumentärserie som gick för 1 eller 2 år sedan, jag kommer inte ihåg var någonstans, där man liksom benade ut en del grejer kring den här andra utredningen, där man kritiserade ju vissa förhörsmetoder och den klassiska fotokonfrontationen av Christer Pettersson, och man ringde runt till massa folk, och man, jag tror till och med att man påstår att det var manipulerade förhör där man hade bytt ut, alltså vissa utskrifter var felaktiga och sådär. Så den fick ju väldigt mycket kritik i den dokumentären i alla fall.
Ja, och det är naturligtvis, det är svårt innan vi då har fått det här hypotetiska godtagbara svaret att recensera, men det som du säger, 35 års utredning. Varför har man då inte kunnat lösa det tidigare, om det nu 35 år senare går att lösa? Det ska bli intressant att se hur den frågan kan formuleras efter ett alternativt svar.
Därför att utfästelserna ifrån Christer Pettersson är så enastående starka och förpliktigar så enastående mycket, när han i en sån här utredning där sådana som bland annat jag själv för ett par decennier sedan så här, slutade och intresserade mig för alla nya teorier som har kastats upp genom åren. Men först nu så går jag igång och får lite hetta i hela vägen ner i fotsulorna. Va? Och där måste man ju då säga, skulle det här sluta med ett västgöta klimax? Det vill säga att ja, vi tror att det är den och den där för att, men mer än så kan vi inte säga. Jag menar att Christer Petersson är djupt, i så fall långt illa ut alltså.
Absolut, och det skulle ju aldrig godtas av allmänheten eller av media för den delen. Att gå ut och lova en lösning och sen presentera något som, för det kommer ju naturligtvis nagelfaras, både i media av, precis som du nämnde innan, alla privatspanare som har haft teorier. Det måste ju vara vattentätt.
I synnerhet kommer det nagelfaras om det handlar om en död person där det här inte kommer kunna prövas i domstol, va?
Ja, men det kan inte finnas någon polisutredning i hela Sverige där det finns så otroligt många som är så pass ändå bra inlästa på den som Palmeutredningen. Så vi brukar prata ibland om dina gamla kollegor på Aftonbladet som jobbar liksom på Sportbladet som till och med blivit besatta av den här Palmeutredningen. Alltså det finns ju hur många som helst som har läst den mer eller mindre från början till slut.
Ja, och därmed så kan en prestation av lösning inte innehålla några som helst luckor. Och det måste ju, precis som du är inne på, Christer Petersson måste ju vara medveten om detta. Att när han säger så här, då förväntar man sig något som är 100%.
Man kan möjligtvis tänka sig en situation där han har ett syfte med att gå ut nu, vilket jag tror, att det syftet inte infrias och att han om några månader sitter där och vet att han inte kommer kunna presentera en lösning i kraft av sitt ämbete och den förundersökningssekretess som han fortsättningsvis kan åberopa, så kan han då så att säga begrava sina löften och utfästelser i att ja, det tog lite längre tid än vi hade räknat med, och sen kommer det så att säga självdö så småningom, att vi kommer inte så här långt. Om det är alternativet till att lägga fram en halv schaskig och halv icke-trovärdig motivbild och historia, då tror jag han väljer det första.
Ja, och man ska också komma ihåg att Christer Petersson, det är väl 3 år sedan han tillträdde nu som chef för Palmegruppen. Och att redan efter 1 år så gick han ut och sa att jag har tillförsikt. Jag tror att vi kommer kunna presentera en lösning för svenska folket. Och om det är nu samma lösning som han hade i åtanke då eller om det är ny, det vet vi ju inte. Men han har ju så att säga uttalat sig väldigt optimistiskt kring det här under nästan hela sin period som chef.
Men kommer han bli hjälteförklarad om han presenterar en idé, alltså en teori som folk accepterar?
Ja, det är klart han kommer bli. Alltså han kommer ju framstå, om han kommer med en, inte teori utan en lösning, ska jag säga, på mordet, va, som är så att säga allmänt acceptabel, det vill säga det finns hard facts och bevisning, det kommer alltid ifrågasättas att den möjligtvis skulle vara planterad och så vidare. Men om han kan lämna en lösning som är allmänt acceptabel utifrån de oerhört starka åsikter och intressen som finns i det här, då måste han ju framstå som Sherlock Holmes of the century. Alltså.
Men det som är intressant är också vid ett sånt fall då, där han, låt oss säga att han presenterar faktiskt bevisning och liksom tycker i alla fall själv att han kan påvisa vem som var mördaren. Kommer vi se massa jurister som rider ut till hans försvar om folket skulle kritisera honom, eller kommer folk backa från det här, eller vad tror ni?
Ja, det är ju också omöjligt att svara på innan man vet vad det är som presenteras. En fråga som slog mig, som kanske någon av er kan besvara, finns det någon möjlighet att föra alltså en motsvarande bevistalan gentemot en avliden person för att liksom så här pröva den här bevisningen?
Inte direkt, däremot så finns det naturligtvis möjlighet att indirekt föra viss talan i domstol. Om, låt säga att du skulle väcka en talan kring frågan om förtalet av avliden, då skulle ju då en materiell prövning av något slag kunna komma till stånd inom ramen för den processen i den delen av förtalsprocessen då, som handlar om huruvida det är sant eller fanns anledning att anta att de uppgifterna som har förts fram är sanna. Det skulle ju inte bli en straffrättslig brottmålsprocess även om man då kan önska att man satte beviskraven lika högt, och det skulle aldrig ha samma värde som en lagakraftvunnen dom som har behandlat mordet direkt, men det skulle åtminstone vara en fingervisning där en domstol ändå prövar påståendena. Så det finns ju indirekta möjligheter.
Det vore ju oerhört intressant om du skulle hamna i det läget. Och ja, vem har talerätt vad gäller förtal av avliden? Är det anhöriga till den avliden i så fall?
Jag skulle utan att vara expert på området och säga att det är de nära anhöriga till den avlidne. Och att det endast om det finns, om det påkallar ur en allmän intresse kan väckas talan.
Det får man ju bara säga. Att pekas ut som Olof Palmes mördare skulle kunna falla under den. Under det paraplyet?
Ja, det skulle du kunna göra. Men frågan är ju naturligtvis så här. Alltså om en myndighet i det här fallet, åklagarmyndigheten tillsammans med polisen, kommer fram till någonting efter 35 års utredande som pekar i en viss riktning, så har de en viss skyldighet att i dokument ange till exempel en persons namn. Och då kan det inte i sig vara förtal. Frågan är då snarare om det här namnet sprids vidare. Det är många medier som har namngett den så kallade Skandiamannen redan, och det kan ifrågasättas alltså utifrån dem naturligtvis vad det kan innebära. Så att det är inte nödvändigtvis så att förtalet i sig skulle begås utav myndigheterna i det här sammanhanget, utan det kan ju vara någon annan. Va?
Jag sitter och tänker på, om man nu då skulle komma fram till att det handlar om en avliden person, hur går man tillväga när man tillkännager det? Alltså, ringer man de närmaste anhöriga innan, eller håller man en presskonferens rakt upp och ner? Alltså, det skulle ju vara ett chockartat besked även om man hade någon nära anhörig som hade avlidit och man visste kanske figurerade i Palmeutredningen. Om man helt plötsligt får en flash på mobiltelefonen att den personen pekas ut som Palmes mördare.
Ja, jag har inget. Det är en intressant fråga naturligtvis. Vilka skyldigheter en myndighet har, en skyldighet.
Men hur ska man agera som åklagare? Hur ringer man någon och säger så här: vi tror att din farfar eller pappa eller farmor eller mormor är Olof Palmes mördare. Det är det vi tänker lägga fram.
De lär nog känna till det vid det laget och säkert protestera. Va? Sen finns det naturligtvis möjligheten, i varje fall formellt, att hålla hemligt vem det i så fall är. Men det har jag mycket svårt att tro att allmänheten och media skulle acceptera i ett sånt här sammanhang. Att Christer Petersson går ut och säger: vi vet vem som gjorde det. Här är bevisen för att hen gjorde det. Men vi tänker inte tala om vem hen är. Och i förlängningen skulle sannolikt namnet dessutom läcka ut. Och sen på så sätt bli allmänt känt. Va? Men att tala om att vi vet vem det är och kanske till och med presentera bevisning för detta, men inte vem det är. Det tror jag är uteslutet.
Ja, det väcker ju också intressanta frågor kring offentlighet. Alltså, en pågående förundersökning faller under förundersökningssekretess. Men en avslutad förundersökning, oavsett om det leder till åtal eller inte, ska ju vara offentlig. Sen kan ju den sekretessprövas naturligtvis. Och det skulle naturligtvis kunna anses vara till men för en enskild att pekas ut som mördare. Men om det är en avliden person så kanske det hamnar i ett annat ljus. Jag har tidigare fått prövat och fått utlämnat förundersökningar som har lagts ner.
Ja, när avskrivningsgrunden är misstänkt avliden eller gärningsman avliden, då får man förutsätta att det inte finns några medgärningsmän i för sig. Men då finns det ju inget sekretessintresse längre.
Nej, men exakt. Och därmed så borde ju i ett sånt här fall åklagarmyndigheten direkt säga att här är förundersökningen. Det här har lett fram till att vi pekar ut den här gärningspersonen.
Och jag tror också att man kommer att arbeta, inte minst från åklagarhåll, för en så transparent hållning som möjligt. Det har man faktiskt gjort i Palmeutredningen genom åren, får man säga. Att man har så här förstått och accepterat att det finns ett verkligt och äkta allmänintresse som är oavvisligt i de här sammanhangen. Och det tror jag att man kommer, annars skulle han inte suttit och pratat om det här i media nu heller, va? Om han var någon form av musla.
Nej, men tror ni att han kommer, om de nu... Nu har jag sagt det så många gånger, om det nu ska presenteras en lösning. Kommer han att liksom portionera ut lite information hela tiden, eller tror du det kommer vara helt tyst fram tills att det bara boom, blir en presskonferens och så kommer domen, liksom, alltså hans besked?
Ja, men det tror jag. Men det intressanta med det är så, ja, men varför går han då ut nu och ger oss 5 månader att gå och, höll jag på att säga, var nyfiken eller undra vad är det som ska komma? Varför berättar han nu att innan den sista juni så kommer jag presentera det här? Har han så pass mycket på fötterna redan så att han vet att han kan göra det om 5 månader? Så varför, vad är det som dröjer 5 månader?
Så varför gör han inte nu? Och det är egentligen därför jag indirekt drar slutsatsen att han har ett syfte med att gå ut nu.
Ja, han ska skrämma någon att prata.
ja, eller agera eller på något sätt göra någonting. Och när de här spekulationerna då direkt väcktes i media efter hans uttalande, så var han väldigt snar med att påpeka att det inte alls förhölse så, utan att han snarare ansåg att årsdagen av Palmemordet närmar sig nu sista februari, och att han då av naturliga skäl kommer att få frågor, för det får de varje årsdag, och då tänkte han förekomma där och var med lite grann i en intervju, och så sa han det här mer by the way, tyckte han och sådär. Jag tror inte på det. Jag tror att det finns ett syfte med att han har gått ut med det här nu, och jag kan inte svara på vad det är mer än att jag tror att det är rent operativt polisiärt.
Ja, och det är naturligtvis en intressant teori, men om det är så faller ju, höll jag på att säga, tesen att han kommer kunna göra det här. Det kräver ju att det här får önskad effekt.
Ja, och sen är det, tycker jag, ytterligare en parameter att ta med här är ju faktiskt att Olof Palme har ju efterlevande. Alltså, vi läste ett uttalande av hans son häromdagen, Mårten. Och liksom portionera ut den här typen av information, det är ju, det är klart att det på något sätt påverkar Olof Palmes anhöriga, hans barn.
Ja, naturligtvis.
Alltså, de blir väl hoppfulla, mer hoppfulla än vad de har varit tidigare, om de skulle vilja ha en lösning på det här. Och jag vet inte, man ska vara lite försiktig ändå.
Man kan ju säga att när man gör såna här påståenden som jag själv just gjorde, så är man egentligen ganska helgarderad när jag påstår att han har ett syfte med att gå ut. För att om han om 6 månader eller 5 månader faktiskt inte går ut med någonting eller inte har kommit till en lösning, då kan man ju verkligen fråga sig så här, ja, men varför gick det ut då? Då finns det anledning att misstänka att han hade ett syfte som misslyckades. Och om det är så att de kan presentera en sensationell lösning här inför den 30 juni, ja, då är frågan fortfarande befogad. Varför gick ni ut med det här för 5 månader sedan? Den går aldrig. Alltså, det är oantastligt att ställa sig den här frågan och att påstå att det finns ett syfte nu. Därför att det låter osannolikt att en åklagare i en sån här högprofilerad utredning går ut och säger, by the way, så är det så att jag kommer lösa ett av världens mest svårlösta mord inom några månader. Va?
Det är det också. Det är ju inte bara en Sverigelägenhet, det är ju en världsangelägenhet. Så att... Nej, det är oerhört märkligt alltså.
Ja, det är bara att instämma. Och ska vi ta som slutord att själva, jag har ju redan avslöjat att min övertygelse är att det var Christer Pettersson som senare friades som mördade Olof Palme. Men vad säger ni andra? Stefan, Wille?
Alltså, jag har ju då gått i vågor kring den här utredningen. Jag befann mig själv in till brottsplatsen faktiskt den 28 februari 1986. Och befann mig på Kungsgatan och själv hörde utredningen. Och sen dess har jag då svävat inte bara i ovisshet utan också gått i vågor kring vem som egentligen kan ligga bakom det här. Och jag hade väl funderingar mot Christer Pettersson under den perioden när det begav sig. Men har de senaste decennierna inte trott på Pettersson-spåret. Och anledningen till det är kort och sammanfattningsvis att jag tycker att det finns väldigt, väldigt mycket kring omständigheter som i och för sig talar för detta. Men det finns inget konkret enligt min uppfattning som så att säga, sätter honom på brottsplatsen. Men jag kan ha fel.
Bortsett från Lisbeth Palme. Inflika då han som tror på Christer Pettersson.
Ja, och då ska man konstatera, eller då ska man också i sammanhanget säga att Lisbeth Palmes vittnesmål, säkerheten i det underkändes när det gäller tillförlitlighet av hovrätten på det planet att inte få fällande bevisning.
För min del så tror jag kanske egentligen inte att det var Christer Pettersson, men jag tycker ingen har presenterat ett bättre alternativ. Jag tycker inte Skandiamannen är ett bättre alternativ, åtminstone inte som det presenterades i filterartikeln, och ja, därför får man väl säga Christer Pettersson i så fall.
Ja, och Christer Pettersson är än en gång friad från mordet. Han är inte i liv idag och kan inte försvara sig, men det är så allmänt omdiskuterat. Så därför kan det också nämnas här i dagens juridikpodden som därmed är slut. Tack för att ni har lyssnat.